Planning for your next trip?
Elevate your travel style with Quince.
Quince has all the jet-setting essentials you'll want for your next getaway, like European linen, premium luggage options, buttery soft Italian leather bags, and so much more. And it's all priced at 50 to 80% less than similar brands. Plus, Quince only works with factories that use safe and ethical manufacturing practices. Pack your bags with high-quality essentials you'll be wearing for vacations to come with Quince. Go to quince.com/pack for free shipping and 365-day returns.
Normally, being a little extra might be a bit much, but not when it comes to healthcare. That's why UnitedHealthcare's Health Protector Guard fixed indemnity insurance plans, underwritten by Golden Rule Insurance Company, supplement your primary plan so you manage out-of-pocket costs. Learn more at uh1.com.
Lex Nina. En podd för barns rättigheter.
Då var det dags igen för ett nytt avsnitt utav Lex Nina.
Idag har jag med mig Bo Edvardsson, docent i psykologi, legitimerad psykolog, docent i socialt arbete. Varmt välkommen ska du vara.
Ja, tack.
Vilken spännande bakgrund du har. Kan du berätta?
Ja, jag har ju arbetat på Örebro universitet under många år, men även ägnat viss uppmärksamhet av vad som sker ute på fältet. Eller blivit kontaktad av människor ute på fältet, bland annat då i vårdnads-, boende- och umgängesutredningsfall. Och jag har varit inkopplad som sakkunnig kanske ett par hundra gånger. För att titta på utredningarnas kvalitet, den utredningsmetodiska kvaliteten, inte för att ta ställning i sakfrågorna om vem som ska ha vårdnad eller så. Det är inte det som har varit mitt bekymmer så att säga, utan det har varit att titta på själva utredningsmaterialet, om det håller eller inte håller, vilken kvalitet det har, vilka anmärkningar som kan riktas mot det.
Just det.
Och det har ju visat sig att det har funnits åtskilligt att säga om utredningsmetodiken i de här fallen.
Om du skulle beskriva dig själv då, vem är du som person?
Ja, det var ju lite svår fråga vem jag är som person. Jag är ju kritisk forskare och universitetslärare kan man säga då, som ibland jobbar som sakkunnig.
Vad kan du se från några liksom, skillnader från när du började arbeta med din forskning på själva utredningarna, utredningsmässigt, och hur liksom, kvaliteten är? Har vi nått någon, ser du någon utveckling?
Jag kan ju bara utgå från de utredningar som jag har fått mig tillsända eller blivit ombedda att yttra mig över, och förmodligen är det ju då en viss överrepresentation av dåliga utredningar i det materialet. Jag har sedan jag började då, början av 80-talet, 1981 tror jag, gjorde den första granskningen, inte kunnat se någon förändring till det bättre. Man pratar idag mer om barnperspektiv, men det betyder inte att man har lyckats att få in det i utredningarna, utan det är munväder så att säga. Just. FNs barnkonvention kom ju 89 vill jag minnas, och barnet har ju rätt att komma till tals i frågor som rör barnet, och det är inget som gäller i Sverige idag. Man behöver inte titta mycket i utredningen för att se att detta gäller inte. Utan utredningarna fylls ju då med material från föräldrarna eller från andra referenter kan det också förekomma, men framförallt är det föräldramaterial som pumpas in i utredningen.
Och varför väljer man att inte lyssna på vad barnen har att säga? De är ju väldigt kloka, våra barn.
Ja, det är en gåta. Det är en gåta hur man kan anse sig utreda utan att ha ett flertal ordentliga samtal med berörda barn. Det vore ju ett minimikrav. Som situationen är idag så finns det kanske några få rader som man möjligen skulle kunna säga här från barnet, att man har träffat barnet, och det rör sig ofta vad man kan förstå om en ganska kort tid, det är ofta bara ett tillfälle. Och då visade barnet, man spelade dataspel med barnet, eller man drack kaffe, eller visade, pratade om dockor eller annat. Och det krävs ju inte mer än 4-5 rader för att beskriva detta hela. Istället borde man ju ha tagit fram relevanta uppgifter om hur barnet lever hos respektive förälder. Preciserat det. Hur det är både inomhus och utomhus och skolvägar och nätverk och annat som finns på respektive ställe då. Lite grundfakta. Hur man åt ulle eller inte lär inte spela någon som helst då. Det kunde man med fördel stryka. Inte mata in icke-relevanta uppgifter i utredningen.
Men jag tänker, om de har ett samtal utifrån att det föreligger en utredning på boende, vårdnad och umgängesfråga, så känns det ju ganska självklart att man inte kan få ut en relevant information eller den fakta som krävs för att ta reda på barnets inställning.
Ja, man behöver minimum kan man säga. Rekommendationen är ju, detta är ju inget som är föreskrivet i lag eller förordning. Rekommendationen från min, och jag är inte helt ensam om den rekommendationen, det är ju minst 3 enskilda samtal med respektive barn. Är det då 2 barn så ska man ha 3 samtal med varje. Man ska inte sitta med bägge barnen gemensamt som jag har förekommit någon gång. Va? Och dessutom kan det ju behövas ytterligare samtal om det är svårt att få kontakt och så. Så man får bygga upp kontakten innan man så att säga kan ha samtal. Sen ska man ju då inte fylla samtalstiden med diverse material, typ namnkort och annat som inte riktigt har med saker att göra. De kanske kan användas för att få kontakt eller i behandlingssammanhang. Men att sitta och redovisa att barnet tycker att den och den bilden av en nalle stämmer med mamma eller pappa eller med en själv, det har ju ingen relevans och saknar fullständigt vetenskaplig grund. Man måste skilja så att säga på kontakthjälpmedel, behandlingshjälpmedel och på utredningshjälpmedel. Det blir ganska fantastiskt när det finns 2, 3, 4, 5 sidor med nallar redovisade och man inte får veta vad barnet anser om utredarens förslag. Det är helt otroligt att det finns analys- och bedömningsavsnitt där man föreslår saker kring hur barnet ska hanteras och hur barnet ska umgås hit och dit och bo hit och dit. Sen har man inte pratat med barnet om de här olika alternativa lösningarna.
Utan man har utgått från de här nallekorten som är...
Ja, de har man redovisat utan att förklara vad de har där att göra. För det har de ju inte. Detta är ju någon slags pseudopsykologi som har brutit sig. Mm. Man inte begriper vad man sysslar med.
Och jag tänker, de här nallekorten då, det är glada och ledsna nallar.
Alla möjliga. Det är ju något 50-tal kort åtminstone. Och sen finns det ytterligare uppfinningar kring det där. Va? Ja, de har olika uttryck så att säga. Mungiporna upp och mungiporna ner och brister. Det finns rätt stor variation på det där.
Och då kan man ju tänka, det kan ju bero på, barnet kan ju peka på det kortet utifrån det humöret som barnet själv är på just den dagen kanske också.
Ja. Exempelvis, det finns alltså en massa faktorer som påverkar om man väljer ett visst kort eller inte. Bland annat vad kortet kan råka ligga på bordet. Vill man är vänster och högerhänt. Allt möjligt, vad man gjorde kvällen innan. Och om utredaren är glad eller inte kan påverka vilket kort barnet väljer och så vidare. Det finns åtminstone lugnt, kan man påstå. Om korten är 50 så finns det minst 50 olika påverkansfaktorer som man inte kan reda ut. Vad nu detta skulle vara bra för. Ibland blir det ju rätt absurt när man frågar hur tror du morfar känner sig. Du väljer det kortet. Ja, men det kan väl morfar göra själv i så fall. Får man väl kalla in morfar och de väljer nallekort. Varför skulle barnet sitta och välja åt andra? Det har jag sett gång på gång hur man låter barnet välja. Vare sig det nu är föräldrar eller syskon eller far eller morföräldrar eller någon annan inblandad som de väljer för.
Och på det så grundar man analys och bedömning sen hur barnet ska bo och vem utan föräldrarna som ska ha vårdnad.
Jag är inte säker på om man grundar analys och bedömning på det, för det går inte.
Nej.
Det går inte, utan det är meningslösheten man ägnar sig åt. Och min hypotes är ju bland annat att man är osäker och har svårigheter med att fylla den här tiden gemensamt med barnet. Och då tillgriper man sådana här hjälpmedel som nallekort eller tejpning, exempelvis små figurer och grejer med det, eller emmadockor eller liknande. Det finns ett antal sådana här. Och det kan man ju kanske ha i en kontaktuppbyggnad eller i en behandlingssituation. Men utredningssituationen där man ska inge ett häftigt dokument till domstol. Det är en helt annan sak. En helt annan sak. Kan man inte, vad ska nämndemännen tro när de får några sidor med nallar?
Mm.
Vad ska de tro om det?
Ja.
Antingen skrattar de åt hela eländet eller gråter som jag gör. Nej, men jag, eftersom det inte står vad barnet anser om sin situation, det har man inte frågat om överhuvudtaget. Sen kan man ha en massa text med en massa utrymme för de här nallarna. Då kan man ju undra vad det handlar om. Är man så till en milda grad okunnig att man inte fattar, att man inte tar in relevant information utan ägnar sig åt icke-relevant information. Och det kan man ju mata in hur mycket som helst sånt här strunt. Totalt hur mycket leksaker och lekhjälpmedel och liknande finns det. Ja, det är oändligt.
Barnen idag har ju väldigt stor integritet och det måste ju vara väldigt svårt för ett barn att öppna upp sig för en helt okänd, främmande person.
Ja, helt klart. Där skulle man ju möjligen kunna tänka sig då att olika sådana här lekhjälpmedel, man gemensamt så att säga skapar en kontakt, i synnerhet när det gäller mycket små barn. Man bör ju naturligtvis träffa även barn som man inte kan prata med, som inte har ett utvecklat språk när man är i 1, 2, 3 års ålder. Man kan göra observationer och se hur barnet interagerar med andra barn eller med sina föräldrar då till exempel. Eller överhuvudtaget rör sig och agerar. Så att viss information kan man ju få även om man inte kan prata med barnet.
Görs det då när de är så där små?
Nej, det har jag inget minne av att jag skulle ha sett, utan det är väl helt enkelt att det blir inget samtal. Barnet är väldigt litet. Däremot blir det, och det får man ju vara lite försiktig med då. Det är klart man kan använda referenter av olika slag, typ förskollärare. Lärare är ju de vanligaste referenterna, och de är i och för sig rätt bra referenter om de har haft lång kontakt med barnet i tid. Va? Kan man känna barnet sedan 1, 2, 3 år tillbaks till exempel. Det är ju rätt goda förutsättningar ändå. Där brukar man ju dock begå det misstaget. Jag menar nog att ett misstag intervjua 2 eller 3 tillsammans. Där man ska låta var och en själv lämna sina uppgifter och stå för enbart sina uppgifter. Det är ju rätt fantastiskt när man i utredningarna får en buntning av 2, 3 personers uppgifter. Man ser inte vem som har lämnat vilken uppgift. Och sen är det någon av dem där lite godtyckligt som bestyrker för allas räkning. Var och en ska ha tydlig källa till varje uppgift. Var och en ska lämna sina uppgifter, skriva under på det. Man ska alltså ha 3 dokument och inte ett enda dokument om man nu har haft, säg, 3 förskollärare, 3 lärare inblandade. Och det är naturligtvis de som kan göra primära iakttagelser då som ska höras. Det finns ju ingen anledning att höra en rektor till exempel som aldrig har haft barnet och bara har hört sina lärares. Det blir ju en hörsägen och uppgifter. Det är man ju inte bekänt av. Det ska man undvika så mycket som möjligt. Hörsägen och uppgifter. Då ska det vara absolut nödvändigt om man ska plocka in det i utredning. Det finns alltså ännu vanligare uppgifter. Det är personalen anser. Personalen upplever. Personalen tycker. Man kan se hela utredningsavsnitt fulla med denna personalen som tydligen inte har vare sig för- eller efternamn.
Nice.
Det ska ju vara att personal Kalle Pettersson anser följande. Personal Lena Pettersson anser följande och så vidare. Varje uppgift har ju en källa. Annars kan man ju lätt hamna i den sitsen man gjorde i en barnavårdsutredning. Från ett daghem skickar man in en lista med uppgifter och sen är det 4-5 personal som skriver under på alla uppgifter. Ja, de var ju inte vittnen till allt. Alla 4-5 var ju inte vittnen till varje uppgift. Sen kom polisen in. Det skedde en polisanmälan i snack om sexuellt övergrepp. Och förhör samtlig personal. Visade sig att det satt på listan uppgifter som ingen personal vidgick. De kom från personalen, de uppgifterna. Så det uppstår en personalgrupp uppgifter som ingen vill stå för. Det är alltså jättefarligt det här med skolan anser, personalen upplever och den typen av anonyma uppgiftslämnar angivelser är ju jättefarliga. Det är ju såklart, man måste stå för uppgiften, man har anmälningsskyldighet enligt lagen, va? om man misstänker att barn far illa, alltså man har grundad misstanke ska vi säga. Man kan inte misstänka så där i största allmänhet, utan man måste kunna peka på något och som grundar misstanke.
Tar de det ansvaret av skolor och förskolor, anmälning som de ser?
Ja, delvis och delvis inte. Det är en ständig gammal debatt det där. Man låtit något fortgå utan att anmäla och debatt där man ibland har varit för flitig att anmäla sånt som är helt naturliga. Som inte är allvarligt så att säga, eller där man har missuppfattat vad som har skett. Det är inte lätt alltså situationen för anmälaren. Den är inte helt enkel. Anmäler man så hamnar man ju mer eller mindre i konflikt ofta med föräldrar. Men det måste man kunna ta. Man måste ha det civilkuraget. Man sitter med uppgifter och iakttagelser.
Jag tänker också, du har skrivit en hel del artiklar där du beskriver om man tänker sig utredarens egna tolkningar och att känslor som styr och att de är partiska. Saklighet kommer du in på också, och att det till och med i vissa fall är ett maktspel eller blir ett maktspel mellan föräldern och exempelvis en utredare på familjerätten. Om vi börjar med egna tolkningar och känslor som styr, hur tänker du kring det?
Ja, utredare är ju människor. Tack och lov höll jag på att säga.
Ja.
Men det betyder ju då att den egna erfarenheten till exempel kan komma in och påverka och egna tidigare upplevelser av olika slag. Inte minst yrkesmässiga upplevelser. Är man väldigt van vid att träffa missbrukare till exempel som visar tecken på missbruk, så kan man ju träffa ytterligare en person och den visar tecknen. Det var bara det att de inte... Tecken är ju ofta ospecifika. Det var inte missbruk det gällde den gången. Det finns många sådana där tabbar så att säga. Alltså man får lite yrkesskadat tänkande där man generaliserar för hårt. Från ena fallet till nästa fall till nästa fall. Man tror man att det är likadant. Alltså det finns ju en viss variation också. Så det gäller ju att se upp med den där variationen. Inte alla som går ostadigt ute på gatan som är berusade. En del har olika former av sjukdomar till exempel, eller en del kan vara trötta.
Jag tänker också utifrån saklighet och man använder sig av liksom korrekt fakta i själva utredningarna. Hur ser du på det? Jag har läst en artikel där du har skrivit på DN 2006 där du beskriver det här lite grann, att de är subjektiva, luddiga och att osakliga anklagelser kan vara mycket svårt att vända bland annat.
Ja, alltså i en kultur där man inte respekterar saklighet, och socialtjänsten har ju väldigt mycket tendenser att inte respektera saklighet, så kan det bli ett elände med felaktiga uppgifter som då inte blir korrigerade till exempel. Man kan vägra korrigering, mycket populärt. Man hänvisar klienter som man har gjort utredningar på då. Inte så att man rättar till uppgifter som man får påpeka att det är felaktigt, utan man kanske hänvisar klienten till att ja, men du kan väl ge in en egen papper då, bilaga alltså till utredningen. Och så ignorerar man det bara. Man är alltså skyldig att rätta till fel. Det måste.
Men vad är det som ligger bakom det här då, att de inte vill ta till sig?
Alltså felen uppkommer ju bland annat genom att man inte låter uppgiftslämnarna bestyrka utredarens sammandrag av intervjuuppgifter. Eller andra uppgifter. En intervjuuppgifter kan ibland vara aktuella. Man kan ju få ett papper sig förevisade. Intyg och annat som man då har summerat ihop på ett inte säkert korrekt sätt. Men den som har lämnat uppgifterna ska alltså ha möjlighet att förtydliga, korrigera, stryka, komplettera. Även missvisande uppgifter ska ju korrigeras, alltså ofullständiga uppgifter. Om jag säger så här att Pettersson, han förlorade körkortet 1980 och sen finns det en uppgift till, han fick tillbaka till 1982. Men jag kör bara den första uppgiften. Då säger jag någonting helt sant. Det är bara det att det är ju svår missvisning, för han har ju faktiskt ett körkort och han fick det ganska raskt tillbaka. Men jag kan ju då slå mig för bröst och säga att jag har inte ljugit. Jo, det har jag. För att undanhållande av relevant uppgift, det är lögn. Allt medvetet vilseledande är lögn. Så att den typen av utelämnanden är ju ett problem. För att jag kan inte ens som sakkunnig granskare av sådana här utredningar veta vad det är man inte tagit med i utredningen. säga som filosofen Wittgenstein när han lämnade in bokmanus till en förläggare. Då sa han, den här boken är egentligen två böcker. Det jag har skrivit och det jag inte har skrivit. Det finns en utredning man inte har skrivit också. Men skevt urval är ju i många utredningar ett väldigt populärt grepp. Man väljer skevt urval av negativa uppgifter om ena parten och man kan välja ett skevt urval av positiva uppgifter om andra parten om man då har satt sig i knät på den parten och vill gynna den. Det är ju väldigt tydligt, på de här urvalen syns ju väldigt tydligt när man läser utredningarna. Men det är lite svårt att förstå hur det där kan fortgå, att man tillåts överhuvudtaget göra så partiska utredningar som en del utredare gör. Det finns de som också anstränger sig att inte vara partiska, ska jag säga. Så vi ska inte dra alla över en kam.
Varför liksom väljer man att sympatisera med den ena och sen börjar att göra en utredning därifrån och missar hela barnperspektivet?
Men det vet man inte vad det är ens. Förmår man inte uppmärksamma barnet mer än när det visar dockor och heter en bulle då.
Ja.
Då har man ju inget barnperspektiv alls. Det är ju en pliktskyldig. Då kan man säga det, ja men jag har inte intervjuat barnen, kommer kritiken då. Jo, titta här, det står där. Så tittar man så är det 2,5 rad. Eller 5 rader, så det strunt samma. Jag menar alltså att det skulle vara 2,5 sida och 5 sidor.
Mm.
Det rör sig om och det ska vara relevant material. Va? Det ska inte vara struntmaterial från diverse lek och tjo och kim. Då, va? Utan det ska ju vara relevant material. Det får man vaska fram från barnen. Jag kan tänka mig att man på utbildningen skaffar man sig teoretiskt människointresse till exempel. Man blir tillsagd att man ska intressera sig i så. Och man får lära sig lite grann med betoning på lite då, psykologi av olika slag och så vidare. Men att omsätta det i praktiken, vad betyder det i praktiska angrepp? Alltså det är inte så konstigt att göra intervjuer. Och det vi fann för en del år sedan på 90-talet när vi frågade då runt det här, det var några uppsatser där vi frågade varför det blev svårigheterna kring det här. Vi intervjuade alltså socialbyråpersonal om barnintervjuer. Det var ju denna rädsla och osäkerhet att göra fel eller liknande. Det kan man ju tycka är lovvärt, men man måste ju hitta sätt att kommunicera med barnen. Man kan ju inte bara avstå. Ett alternativ är ju att man låter någon annan yrkesgrupp göra då barnintervjuerna. Någon yrkesgrupp som är väldigt van vid att prata med mycket små barn. Det är ju bland annat förskollärare, skickliga förskollärare. Skulle ju kunna vara en alternativ intervjuarkår om inte socialarbetarna klarar av det med sina myndighets- och vuxenperspektiv.
Barnpsykologer då?
Ja, det skulle man ju också kunna tänka sig. Problemet med barnpsykologer är dock att de är mer inriktade på psykisk störning på små barn och har ju inte tillnärmelsevis de stora referensgrupper att jämföra med som förskollärare har. Man får skilja lite på normalpsykologi och störningspsykologi.
Skriver också att av ren prestige och att det kan uppstå en maktkamp mellan föräldrar och utredare. I slutändan så levereras ju det här materialet till tingsrätten. Och har de då inte tagit till sig eller om de nonchalerar de här felen så kan det ju i slutändan bli förödande konsekvenser för barnet. För det är ju någonstans barnet som det handlar om. Har domstol liksom något tänk eller någon medvetenhet kring det?
Jag har stött på en tingsrättsdomare under hela mina 30 år. Har jag inte så ofta pratat med honom, ska jag säga. Men det är enda fallet jag känner till. Han konstaterade vid en liten konferens vi hade här i Örebro. Han var från Örebro. Att han hade en enda gång returnerat en vårdnadsutredning. För att han var dåligt gjort.
En enda gång?
Ja. Vi kan ju tänka oss hur många vårdnadsutredningar som har gjorts bara i Örebro-regionen. Hundratals, tusentals. Det beror på hur lång tid vi plockar, men på 30 år så är vi nog uppe i ett ganska rejält antal. Jag borde ha fått höra talas om det här förekom. Ofta i alla fall, vilket ju finns anledning att det skulle göra.
Och där tänker jag att då finns det ju inget källkritiskt granskande från ur ett domstolsperspektiv egentligen överhuvudtaget. Har de inte utrednings... skyldighet.
Ja, domstolen har det och den följer det genom att parter kommer och parternas vittnen så att säga, eller sakkunniga eller vad det nu är de har kallat. Ofta är det ju diverse personer som ska stödja en det ena än den andra uppgiften. De kan kalla det, få med det i domstolen. Domstolen ser ju väldigt gärna att man klarar av allt inför domstolen, alltså att det sker muntligen. Men i synnerhet när det gäller brottmålen är det på det sättet. Jag tror det i stor utsträckning är så i de här målen också. Och domstolen anser sig ha klarat av detta utan så att säga att göra allt för mycket. Ytterligt sällsynt att domstol kallar in någon expertis i de här målen. Har inträffat, kan inträffa om det hänger sig att en domstol beställer ett psykologutrymme till exempel. Domstolarna kan ju beställa vårdnads- och boende- och umgängesutredningar. Det viset, men gå till att beställa en översyn av en sån utredning, en metautredning som man kan kalla dem. Man utreder utredningen, det är ju sånt jag har pysslat med i åratal. Det gör ju domstolar i praktiken som jag har uppfattat.
Är det korrekt av en domstol att bara stryka uppgiftslämnaren och vittnet?
Ja, det är en juridisk fråga egentligen. Alltså man har ju fribevisprövning i Sverige. Så man kan ju anföra vad man anser att man har, så att säga, oavsett vad det är för typ av material. Men sen förekommer det i praktiken att domstolar avvisar material. Det gäller bara mina yttranden.
Jaha, okej.
Förekommer något alldeles infall när man avvisar. Det gäller både barnavårds- och vårdnads. Och grunderna för det är väldigt dunkla. De är obegripliga därför att de flesta andra domstolar godtar samma typ av material.
Vad tänker du då? En
personlig bedömningsfaktor. Ja, det handlar ju om en gammal käpphäst, nämligen kritiken av myndigheters göranden och låtanden som en domare var uppriktig nog att skriva i domslutet. Bo Edvardsson ska inte lägga sig i myndigheters göranden och låtanden, skriva. Det är lite knepigt det där med de här 3-2 domarna. Alltså en enda röst avgör. Det är väldigt knepigt, kan jag tycka. Mm. Det är mer eller mindre slumpartat vilken nämndeman som råkar vara inst eller vilken som råkar vara sen. Och råkar bli slumpat till det fallet. Om de nu slumpar, kanske har något annat system. Ankomstdatum, ja, det är din tur det här. Något har de i alla fall. Ibland ser man ju sådana här berömda fall på extra skicklig domare då. Så något sånt övervägande finns ju någon gång.
Ibland sover de ju också på.
Ja, det är inte så vanligt. Det här är ju nämndemän. Det har ju diskuterats där nämndemanna konstruktionen. Eftersom de oftast följer domaren. Man kan alltså typiskt ha en domare och 4 nämndemän på tingsrättsnivå. Det är en rätt vanlig variant. Föreslår domaren. De hänger på. Och man kan ju egentligen inte begära så mycket. Det är ju, jag menar, det är många yrken där man inte kan tolerera att man sitter av 1, 2, 3 eller 4 eller ännu fler dagar i en domstolsförhandling. Man får personer rekryterade från vissa grupper, de kan i och för sig vara bra bedömare, men det blir ändå en lite konstig snedvridning.
Du har ju utbildat socionomer. Och så är du också deras skarpaste kritiker. Har du kunnat påverkas inifrån på något sätt?
Jag får ju hoppas att det sitter något kvar. Ja. Något kvar av den utbildning de har fått på olika sätt. Jag menar, det jag har kunnat ge på föreläsningar eller tidigare på 90-talet hade vi under 8 år en kurs i kritiskt tänkande då på 3 veckor. Det var väl den tuffaste så att säga. Slaget. Sen tröttnade systemet på kursen i kritiskt tänkande, så man bara tog bort den.
Var inte den ganska relevant då, tänker
jag? Jo, den var väldigt relevant.
Men varför tog man bort den?
Ja, jag kan ju bara gissa.
Vad gissar du på då?
Påtryckningar från fält.
Men vad är det som händer då? De går och utbildar sig till socionomer och så börjar de exempelvis på myndigheten. Mm. Och ska utreda då. Tycker du att man har rätt kompetens i redan att liksom börja dra igång en vårdnadsutredning, säger vi?
Ja, jag misstänker att rekryteringsgången är den att man startar med de här socionomjobben med höga omsättningar, det vill säga man blir socialkontorshandläggare före man blir familjerättssekreterare eller kurator som är mer avancerat steg i karriären då. Sen kommer man ut, kanske får anställning på personalavdelning på privata organisationer eller ideella organisationer eller liknande. Så det ligger nog i karriären. Sen blir det ju ändå kvar en del naturligt.
Hey, I'm Ryan Reynolds. Recently, I asked Mint Mobile's legal team if big wireless companies are allowed to raise prices due to inflation. They said yes. And then when I asked if raising prices technically violates those onerous two-year contracts, they said, what the f*** are you talking about, you insane Hollywood ass f***? So to recap, we're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month. Give it a try at mintmobile.com/switch.
$45 up front for 3 months plus taxes and fees. Promo rate for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows full terms at mintmobile.com.
Hold up. What was that? Boring. No flavor. That was as bad as those leftovers you ate all week. Keke Palmer here, and it's time to say hello to something fresh and guilt-free. Hello Fresh. Jazz up dinner with pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Now that's music to my mouth. Hello Fresh. Let's get this dinner party started. Discover all the delicious possibilities at HelloFresh.com.
Even when we're on a budget, we still deserve nice things. Quince is a place to scoop up stunning high-end goods for 50 to 80% less than similar brands. They have buttery soft cashmere sweaters starting at $50, luxurious Italian leather bags, and so much more. Plus, Quince only works with factories that use safe, ethical, and responsible manufacturing. Get the high-end goods you'll love without the high price tag with Quince. Go to quince.com/style for free shipping and 365-day returns.
En del blir vanliga socialsekreterare resten av sin yrkesliv med samma med familjerätterna. Om man väl hamnat där så trivs med det så stannar man där.
Skulle det behövas mera eller andra kurser eller kompletterande kurser utifrån att man ska börja arbeta med boende, umgänges och vårdnadsfrågor?
Det är väl alldeles uppenbart ur mitt perspektiv att man skulle behöva betydligt mer av psykologi och utredningsmetodik. Men det är avancerade psykologiska problem man står inför i samband med vårdnadsboende och umgängesutredningar. Konfliktpsykologi till exempel, utvecklingspsykologi, barnpsykologi, störningar hos barn. Det är ju sådana frågor man borde ha rätt gediget kunnande när man jobbar. Inte sitta där och på tyck, så att säga, tycka att barnet är välanpassat eller friskt eller sjukt eller det och det är en störning. Men att lita på uppgifter, att inte kunna klara av den källkritiska biten. Det har ju jag lite bättre inblick och jag menar att utredningsmetodiken har man inte på långa vägar tillräckligt.
Vem kan göra någonting? För det här är ju ändå ett samhällsproblem. Hur kan man liksom komma åt det här? För det saknas ju konsekvenser. Alltså det blir inga konsekvenser utav att många utredare, inte alla kanske, men många gör ett dåligt arbete och lämnar ifrån sitt material som inte håller.
Ja, det är ju en bristande vilja från samhällets sida, en bristande politisk vilja allra högst upp. Går den neråt så att säga, en bristande vilja på chefsnivå. Jag säger inte, det finns enstaka socialchefer som försöker göra rätta upp så att säga ekvationen, men generellt är situationen problematisk. Många som inte har förstått läget så att säga, som slår ifrån sig. Man vill inte se och man blir pseudodum, för att citera Abraham Maslow. Man ser inte den egna organisationens dysfunktioner. Så att det är bristande vilja. Det är inte brist i och för sig att kunskapen skulle saknas. Mm. Oh, nej. Går det lätt att göra mycket bättre utredningar än idag? Va? Det går lätt att lära folk mer om utvecklingspsykologi, normal utvecklingspsykologi och även klinisk. De vanligare störningar som inträffar hos barn. Barnstress, barn och trauman och olika sådana här saker som skulle behöva vara grundligt insatt i. Framförallt våldsproblematik i familjer. Familjevåld skulle man kunna utbilda betydligt bättre och mer.
Pseudodum, sa du, kan du beskriva det?
Ja, det betyder att man gör sig, man undviker kunskap som man skulle behöva, kan man säga. Man bryr sig inte, för då uppstår det ju konfrontation och kritik kanske och annat. Va? Det finns ju de som ser att kollegor sitter och jobbar fel till exempel, men håller tyst om det, för det är ju lugnast så. Tycker man hamnar i konflikt med kollegan och chefen kanske. Även om man kräver av kollegorna att de ska jobba likadant, så blir det ju inte helt i praktiken så. Samtliga jobbar fel men ingen vill inse det. Det är ju en typ av pseudodumhet också. Mm. Så. Ja, man kan ju ta det här med säkerställandet av uppgifterna i utredningarna. De säkerställs ju inte idag. Det betyder att varenda en, säger det varenda en vårdnadsboende och umgängsutredning jag har sett, utan tvekan ska ner i den berömda pappers- och sopkorgen. Uppgifterna håller inte, de är inte elementärt säkerställda. Rimligt säkerställda på det viset att uppgiftslämnarna har fått bestyrka sammandrag av lämnade uppgifter, eller att de berörda, ofta är det familjemedlemmar då, som är mest berörda, mamma, pappa och barn som kan yttra sig. De har inte fått möjlighet till systematisk replikering på de uppgifter som andra har hävdat om dem. Alla runt oss kan säga vad de vill om oss, men vi får inte yttra oss.
Det kan ju egentligen vara vilken information eller vilka anklagelser som helst.
Ja, det kan gälla både påstådd psykisk störning och det kan gälla fysisk sjukdom inte sällan. Mm-hmm. Det cirkulerar eller har hittats på påståenden som då flyter runt och som får fortsätta flyta runt. För SOS bryr sig inte om att gå in och skaffa sakkunnig bedömning. Utan de kanske gillar rent av att passar deras linje i ärendet så att säga, att uppgiften kvarstår.
Och till slut blir det ju en slags sanning som inte stämmer överens med verkligheten.
Upprepar man något så upplevs det som trovärdigare än om det bara har sagts en gång. Men sen de här okontrollerade uppgifterna från uppgiftslämnarna och de oreplikerade uppgifterna om de berörda så att säga, de uppgifterna matas in som underlag för analys och bedömning. Det vill säga icke-rättade uppgifter matas in som underlag för analys och bedömning. Detta är genomgående. Och sen när hela utredningen är klar då, så skickar man den för kommunicering. Men det är ju så dags. Då har ju utredarna redan använt de orättade uppgifterna för sin analys och bedömning. De ändrar i praktiken aldrig sin analys och bedömning. Så även om de berörda då skulle komma in, mamman och pappan skulle komma in med sina inlagor där, så säger de ja, jag har bilaga bara, vifta bort det hela. Mm. Vi går inte in och ändrar någonting här i tidigare uppgifter eller i vår analys och bedömning.
Men vad gör man då om man drabbas av en subjektiv utredning som är osaklig och felaktiga bedömningar? Går det liksom att få någon upprättelse eller går det att ändra på något sätt, eller vad ska man göra?
Ja, det jag brukar säga helt kort, det är att skaffa en mycket bra advokat. Mycket bra advokat som vågar gå på. Stå på sig.
Har du något exempel på någon som du känner till?
Ja, det finns sådana advokater, ja. Det finns mycket grymma, verkligen tuffingar. Susanne Urwitz i Stockholm till exempel. Peter Haglund på Västgötaslätten i Falköping. Lars Kruse i Skåne och så vidare. Jo, sen ska man göra en punktlista, en saklig punktlista där man punktar punkt 1, 2, 3 ända upp till punkt 100. Det var någon som hade 110 en gång, han var polmag. Ibland drabbas ju tränade akademiker av sånt här och de kan ju slå tillbaka ganska effektivt. De var nog riktiga allihop. Jag har sett sådana där punktlistor ibland. Man kan ju få hjälp av någon annan person som beställer annat att göra en sån där lista också om man inte själv orkar göra det. Nu ska man ju vara jurist för det.
Hur gör man en sån här punktlista då?
Ja, det får man ju tänka ut. Och det vet ju i regel den drabbade bäst själv. Mm. Därför att om jag går in, du kan säga det, jag kan inte se alla fel. För jag var inte med. Jag var inte där. Jag kan se vissa fel kanske, om jag jämför med grunddokument som de har refererat, så kan man se att de har refererat fel eller någonting. Vissa fel kan gå att se. Och jag framförallt kan se uppläggningen av utredningen. Bristen på metodbeskrivning och bristen på så att säga bestyrkande och systematisk replikering, och att man har använt icke-korrigerade uppgifter som underlag för analys och bedömning. Sånt kan jag se lätt. Eller att man har fört idiotresonemang i analys- och bedömningsavsnittet. Det är rätt populärt. Skevt urval av det tidigare materialet till exempel. Urvalet är ett jätteproblem. Vad är det som bestämmer urvalet av material till utredningen? Det vill säga invalet och bortvalet. Som kanske vore relevanta. Mm. För det förekommer att man skippar relevanta uppgifter. Mm. Icke-relevanta uppgifter ska man ju inte ta med i utredningen om det nu går. Ja, det kan ibland finnas lite olika teorier om vad som är relevant och inte, men ibland är det ju ändå rätt tydligt vad som är relevant och inte relevant.
Men jag tänker med den här punktlistan, tar man med sig den eller skickar man in den till tingsrätten tillsammans med utredningen som är gjord, eller hur?
Ja, då kan man ju, om man har en advokat så kan man ju samråda med advokaten om hur den ska gå in, men man kan ju alltid inge den. Man kan ju alltid inge den, lämpligen både till SOS och till tingsrätten, skulle jag påstå.
Tar de hänsyn till det då?
Ja, så det är ju en annan fråga. Det beror ju på humöret och åsikterna hos domaren. Det var någon ledande jurist, jag ska inte säga vem, som sa att det är tombola. Så det finns en oerhörd variation i inställning och arbetssätt inom domarkåren. Det finns ju absurt osakliga arbetssätt och väldigt formalistiska arbetssätt där man trasslar till det. Performalia, och det finns de som är väldigt skarpa och som för ett kritiskt resonemang och de som borde valt ett annat yrke.
Hur lång ska en utredning ta då? För menar, en del utredningar tar ju upp emot flera år.
Det ska de absolut inte göra. Några få månader skulle jag säga om en vårdnadsboende och umgängesutredning.
Och vi har ju redan konstaterat att barnen inte får något speciellt utrymme i utredningen eller något gehör. Men jag tänker att du har också skrivit någonting att de verkar må ganska dåligt själva inom socialtjänst och familjerätt. Det är därför den här maktkampen blir och att de känner antipati ibland, som du också har nämnt i någon artikel. Och att liksom fokuset blir mer på att syna föräldrarna.
Ja, det är väldigt, väldigt mycket fokus på att syna föräldrar. Och i de här typen av utredningar, inte bara syna föräldrar, utan att låta föräldrarna kasta uppgifter, påståenden på varandra. Det är väldigt tveksamt. Det gjordes en utredning en gång i tiden i Lund. Jag tror utredaren hette någonting i stil med Barbro Nilsson. Vänta mig om jag har fel, men det finns en rapport, jag har läst den. Jag gick igenom, tror jag, 50 sådana här. Hon drar den konklusionen att de här utredningarna i huvudsak sysslar med att låta båda parter kasta skit på varandra. Och att det är en bedrövelse att barnen så småningom när de plockar i de här papperen när föräldrarna har gått bort ska behöva läsa skiten. Och det är inte särskilt konstruktivt då, alltså det är ju det här, mamman är hysterisk, neurotisk, pappan han är alkoholiserad, bla bla, och sen har du en lång lista där med fallande frekvens, bägge va. Det finns en massa ständigt återkommande anklagelser, överdrivna.
Men när de känner sig personligt kränkta av föräldrarna, tänker jag, och att de känner den här stark antipati och liksom missar hela det här neutrala förhållningssättet, hur kan det bli så?
Men de är ju inte tillräckligt kunniga, professionella, om det blir på det sättet. Det är väldigt delikat sits för de här familjerättssekreterarna på grund av bristen på män. Jag menar, 9 av 10 kvinnor, va? Sen får man vid samarbetssamtal till exempel, kan det ju bli, om inte kan ju stanna där, man kan komma överens, va? Men då kan ju sitta 3 kvinnor mot en man. Det är ingen lyckad situation. Men tyvärr är det ju realitet, vi kan ju inte trolla fram männen som borde funnits med i bilden.
Anser du att mammor eller pappor har någon fördel i de här utredningarna?
Jag har ju granskat ungefär 50-50, eller med uppdrag från ungefär lika mycket. Nog några mer som uppdraget kommer från mammans sida. Kanske 60-40, men jag är där någonstans. Så jag har sett båda. Det är alltså dåligt utredande kan drabba oavsett kön. Det kan drabba en mamma eller drabba en pappa. Det är lite som det råkar bli. Va? Och delvis finns ju den här bilden med det man kallar det lite fånigt för personkemi mellan utredare och parter. Va? Det är alldeles påtagligt. Ja, man ska inte sätta sig i en charmerande psykopatisk pappas knä om man är kvinnlig utredare. Det är det som gör, det syns så tydligt i dokument.
På vilket sätt ser man där?
Ja, men de bortser ju från det här registret med fula grejer som pappan har gjort, och då skriver man bort det så att säga, och sen försöker man hitta fel på mamma. Sen höjer man den här pappan grundlöst i skyarna då, hur duktig han är och hur han har lovat lite med det. Det vet vi att psykopater ändrar inte på sig. Då får man försöka hantera så att säga utifrån vad som har varit. Det tidigare beteendet är ju den bästa indikatorn på kommande. Medan det folk säger om hur de ska bete sig i framtiden är ingen indikator av något värde så att säga. Det har inget värde, för att det folk pratar hur som helst och sen har de glömt det. Sen har de aldrig tänkt sig i praktiken bete sig så heller. Så det är inte säkert de tror på vad de själva säger heller.
Där bör ju någon som dig exempelvis komma in också, tänker jag, och kolla på de här uppgifterna och granska det innan och förklara, eller liksom komma med något yttrande innan det kommer in. För jag menar, det finns ju, jag vet ju flera fall där ena föräldern har den här läggningen som du pratar om, och där de också får igenom hela, de vinner i någon situationstecken.
Ja, man är ute efter att vinna matchen mot den andra föräldern, och man förstår inte barnets behov. Då ska man ju inte bli den förälder som anses lämpligast. Så kan en förälder bedömas på saklig grund vara olämplig, då ska ju utredaren naturligtvis upplysa om det i samband med utredningen. Däremot om bägge är lämpliga så är det ju väldigt tveksamt om utredaren ska föreslå någon av dem som lämplig vårdnadshavare, som lämpligare vårdnadshavare. För det luktar mer att det är fråga om tyckande. Man kan tycka si eller man kan tycka så, att föräldern ska vara en öppen och pratsam person eller vara en sluten och övertänkt person, eller en person si eller en person så. Va?
Och då kan de lägga analys och bedömningen tomt så att de låter tingsrätten...
Ja, tidigare i Socialstyrelsens anvisningar, den här tjocka volymen de har för vårdnadsutredningar, det finns ju utredningsanvisningar. Så skulle man ju inte, om bägge var lämpliga, lägga ett förslag. Nu har de ändrat det i den sista versionen från 2013, har jag sett. Det var i alla fall att man då kunde ge förslag. Man måste inte. Det måste de absolut inte.
Men de gör oftast det?
Ja, de har ju alla i stort sett jag har sett under årens lopp så har det legat. Det kan ha varit något undantag. Jag tror det har förekommit ett par undantag under årens lopp. Men vad ska de in och politisera för, så att säga? Det gör ju nämndemännen och domaren minst lika bra. Jag kan gott tänka mig att nämndemannagrupperingen och domaren är betydligt bättre bedömare än en eller två utredare från familjerätt.
Jag tänker också på när det föregår våld i nära relationer, så är man ju enligt föräldrabalken skyldig att skydda sitt barn om det utsätts för våld. Och då tänker jag, om man samtidigt befinner sig i en vårdnadsutredning och så kanske den ena föräldern behåller barnet hemma från den andra föräldern på grund av att den utsätts för just våld. Men då riskerar man att hamna i samarbete, att man inte är samarbetsvillig och att man kanske inte tillgodoser den andra föräldern.
Ja, det förekommer anklagelser om umgängessabotage. I de lägen när man har haft goda intentioner, det förekommer. Värre kan det nog bli om man då fråntas möjligheten att träffa barn. Del av den här fallen urartar ju så till den milda grad att ena föräldern då spärras med den andra som får vårdnaden trots att barnet inte vill det. Man går och kör över barnet ofta i de där ärendena, och det är ju den helt fundamentala frågan. Hur blir det för barnet? Vad är bra för barnet? Så det finns en hel del av straff och rättvisetänk här, alltså man går in och straffar ena föräldern. Det ska vara rättvist mellan föräldrarna. Det anser jag inte är en relevant diskurs. Det är inte en relevant diskurs. Det är barnet som ska vara i fokus i diskursen. Vad som är bra för barnet, vad som inte är bra för barnet. Det är för lite betonat. Tok för lite betonat. Jag menar, det ramlar ju inte himlen ner om ena föräldern känner sig lite orättvist behandlad vad gäller mängden umgänge, timmar hit och dit och så vidare.
Hur länge ska man arbeta som med utredningar, tycker du? För att kunna hålla liksom professionalitet med empati?
Ja, det är ju säkert en fördel om man prövar på andra yrken överhuvudtaget. Och en särskild fördel blir ju om man skulle pröva på yrken som har med familjerättsverksamheten att göra, va? På något sätt arbeta med familjedynamik eller liknande. Då ligger man ju rakt på verksamheten. Däremot om man går ut och säger, tar så kallade vanliga jobb, va? Jobbar i butiken eller annat, men det är säkert väldigt nyttigt det också.
Men hur skulle det kunna se ut med de här utredningarna om du skulle få bestämma på, ska det överhuvudtaget avgöras i en domstol, tänker jag?
Väldigt tveksamt. Ja, alltså min uppfattning är att man borde i svensk anda ordentligt utreda det här, vad som är bra för barnen. Bra beslutsformer, konfliktformer eller vad det nu är, utredningsformer för barnen. Om man inte kunde hitta något sätt att kringgå det här eller komma ur det här formalistiska förfarandet med dem. Så vi skulle ändå kunna ha lite enklare, mer barnvänliga former. Mm. Dels att få det snabbare, få det avgjort mycket snabbare. Det är fullständigt orimligt att det ligger i ett år eller ännu längre. I utredningarna cirkulerar uppgifter som kan vara ända upp till 20 år gamla. Det förekommer. Anförs på fullt allvar.
Om man inte ska ha socialtjänst och familjerätt då? Om man börjar om från början, och skulle det där gå på något sätt?
Ja, alltså jag tycker ju man förutsättningslöst skulle utreda det här och se var man landar. Man kan ju naturligtvis sitta utan att utreda och hitta på en massa förslag som skulle förenkla det hela. Men det är inte säkert att de skulle fungera i praktiken. Utan man måste ganska noga gå igenom något sånt. Men detta är ju något som har diskuterats i många år. Det har ju förekommit kritiken, va, att man borde ändra på formerna för avgörande av den här typen mål. Va? Och samhället borde kunna hitta något annat sätt. Den här typen av mål, när det kommer in mer kunskap. Jag kan ju säga som ett jämförelse, när jag var i Norge i ett stort adoptionsmål, va, och vittnade. I den här norska rättegången så sitter det då sakkunniga i domstolen. Det satt en professor i barnpsykiatri och det satt en psykolog och det satt ett par andra som jag inte minns vad de hade för profession. Som man kan säga man hade vid sidan av domaren, jag vill minnas det var fyra eller fem sakkunniga inkallade. Men det förstod jag var normalförfarande i ett sånt mål. Alltså man hade tagit bort det här med nämndemän. Det var inte aktuellt längre. Man hade förnuftiga, kunniga personer.
Men vem ska i praktiken göra det här då?
Ja, det är en politisk vilja. Måste tänka lite. Det finns många av de här sociala frågorna. Och det här är ju en, så att säga, där politikerna borde tänka betydligt skarpare och visa en vilja. För det är inte obekanta problem. Det är inte obekant.
Men varför görs inget då?
Ja, det kan man ju undra. Jag har haft föredragning för riksdagens socialutskott för en del år sedan till exempel.
Fick du någon respons då på det?
Nej, det hände ju ingenting. Det hände ju ingenting.
Är det för komplext? Är det för jobbigt? Är det för många delar? Därför
ja,
man inte...
ja, alltså det, politikerna är ju naturligtvis precis som socialsekreterarna på många kontor. Överlupna med ärenden. Jag har en känsla av att många av de här fallen skulle kunna lösas familjedynamiskt på något sätt.
Hur tänker du?
Ja, alltså man sammankallar minst de bägge föräldrarna. Tveksamt om barnen ska kanske vara med i vissa lägen men inte i andra. Och förklara för dem hur allvarligt det här är. Försöker få till stånd vad man skulle kunna kalla en skärpning. För mycket av det här är väldigt omdömeslös materia. Även från föräldrarna. Alltså. Ja. Bidrar ni som föräldrar till detta, och det är förbannade jävla skyldighet att anstränga er här. Vi kan från samhällets sida inte godta att ni sköter vårdnad och boende och umgänge. Alltså jag tycker man skulle vara tuffare mot föräldrarna. Mm. Inte oförskämd alltså, utan inskärpa allvaret i det hela och tala om vad man rimligen kan kräva av vuxna människor. Inte att de ligger och bråkar som treåringar. Det gör ju en del. Kasta småskit på varandra. Hitta på allt möjligt. Sabotage.
Jag har läst din artikel också som heter Vad är sakligt utredningsarbete? Att det är fördomar, vanföreställningar, fixeringar vid tidigare erfarenheter, inbillade samband, dagdrömmar, fantasier om egen ofelbarhet och storhet och så vidare. Och i utredningsmålet kan inrymmas egna tankar, attityder, tolkningar, inre monolog etc. Hindra utredaren från att lyssna, och utredaren kan genom allt för mycket pratande påverka och skapa felaktiga uppgifter, till exempel genom att tillhandahålla ledtrådar. Man vill vinna, värna om sin prestige eller plånbok, missbruka makt, driva sin ideologi, icke mental bekvämlighet, bekräfta sina egna övertygelser. Att försöka nå fram till vad som är sant är oftast inte viktigt, även om många gärna låtsas att de vill det.
Ja, utredare har känslor precis som alla andra, men det gäller också att ha en viss kontroll och kunna hålla dem i schack och inse att de är med att påverka. Jag brukar prata om ett tankefel som jag kallar för doktrinen om nollpåverkan. Det innebär att man i utredningstexter ser man aldrig omtalat att utredaren själv är med och påverkar. Ändå är ju uppgifterna nästan alltid interaktiva. De uppkommer i samspel. De uppkommer genom att utredaren påstår och frågar sina klienter eller även barnen då, eller referenter som finns runt typ förskollärare och annat. Så att utredaren skapar ju i mycket hög grad, kan skapa nästan alla uppgifter och kan också välja att utelämna uppgifter som utredaren inte gillar, så att säga. Man kan driva det här skapandet av uppgifter i olika högst personliga riktningar. Det ser man ju i de här skeva utredningarna. Man fattar tycke, man sympatiserar med ena eller andra parten. Driver utredningen då så att den man sympatiserar med är den som framställs som positiv på en massa punkter och som också får förord vad gäller att få vårdnad eller utökat umgänge eller vad striden är.
Vad skulle du vilja att din forskning, vad skulle du vilja helst se att den ledde till?
Att barnen kommer fram mycket mer. Så det skulle radikalt förändra detta elände, utredningseländet. Det andra som krävs, det är ju att man rimligt säkerställer uppgifter via bestyrkanden från uppgiftslämnare respektive systematisk replikering från den som är berörd av uppgiften. De två sakerna. Och det här med att få in barnen. Och det kan man ju bara få genom att ha mer kontakt med barnen, prata mer med barnen, ta in mer information om barnen, vad de gör, tycker och så vidare. Det skulle ju radikalt förändra situationen om man tog det på allvar. Och sen kunde man med god fördel hålla nere, lägga rätt kraftiga restriktioner på och uppmana föräldrarna att inte hålla på och häva ur sig skit om varandra.
Kan du ge några tips på dina böcker som du har skrivit?
Ja, den bok jag kan föreslå är ju Kritisk utredningsmetodik, begrepp, principer och kvällskällor, som kom 2003. Och den finns på bibliotek då, stadsbibliotek, en del av stadsbiblioteken ska säga. Kommunbibliotek kan den finnas. Man kan också be biblioteken köpa in den. Och den finns på nätbokhandlarna.
Och den kan vem som helst ha nytta av, oavsett om man är advokat eller förälder eller utredare?
Ja, om man är inblandad på ena eller andra sättet inblandad i barnavårdsutredningar eller i vårdnadsboende och umgängesutredningar, så kan man ha god nytta av den. Det påstår åtminstone alla de som har sagt detta till mig. De känner igen sig, som de brukar säga när de har läst boken. Där finns en massa exempel, små klipp, hur utredningsmaterial bland annat, och sen finns det en del grundläggande principer för utredningsarbete beskrivna. Typ enkel för- eller emotanalys man ställer upp.
Och du beskriver saklighet och fakta?
Ja, då är det ju ut en del vad som kan menas med saklighet. Man säger att det är underbegrepp till saklighet.
Då kan vi alltså rekommendera din bok Kritisk utredningsmetodik med begrepp, principer och felkällor. Stort tack för din tid. Det var väldigt intressant att höra din kunskap som du har samlat på dig under dessa år. Tack så hemskt mycket, Bo Edvardsson.
Ja, varsågod.
Hold up. What was that? Boring. No flavor. That was as bad as those leftovers you ate all week. Keke Palmer here. And it's time to say hello to something fresh and guilt-free. HelloFresh. Jazz up dinner with pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Now that's music to my mouth. HelloFresh. Let's get this dinner party started. Discover all the delicious possibilities at HelloFresh.com.
Hey, it's Paige DeSorbo from Giggly Squad. High quality fashion without the price tag. Say hello to Quince. I'm snagging high-end essentials like cozy cashmere sweaters, sleek leather jackets, fine jewelry, and so much more. With Quince being 50 to 80% less than similar brands. And they partner with factories that prioritize safe, ethical, and responsible manufacturing. I love that. Luxury quality within reach. Go to quince.com/style to get free shipping and 365-day returns on your next order. Quince.com/style.